Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
För nästan ett år sedan så besökte jag mässan Nordiska trädgårdar som är Nordens största mässa för alla med intresse för odling och någon form av uterum. Och mitt i publikhavet som ni hör på ljudkvaliteten så träffade jag fyra personer som ni nu ska få lyssna till. Först ut är Maria Andersson, parkingenjör på Haninge kommun som bland annat skapat Höglunda park i Jordbro. En annorlunda köksträdgård som ni måste besöka. Sen följer trädgårdsmästaren och grundaren av Villa Sundahl, Niklas Steve, som ni även kan höra i ett eget avsnitt. Efter det hör du Eva Halvårdsson, byggnadsantikvarie, byggnadsingenjör och som för 22 år sedan skapade Sweden Greenhouse. Hon berättar allt du behöver veta om växthus. Till sist så möter jag trädgårdsmästaren Andreas Gravelej som tidigare drivit Kniva trädgård men som numera är trädgårdsmästare på Falu kommun. Och även Andreas kan du höra i ett eget avsnitt. Så välkommen till ett fullmatat potpurri med inspiration att designa, skapa, inreda och odla för alla former av uterum. Nu har jag hittat en otroligt intressant person här på trädgårdsmässan, Maria Andersson. Du och jag har ett sånt kul yrke, för du är alltså parkingenjör på Haninge kommun.
Jajamensan.
Vad jobbar man som då?
Jag jobbar både mot parker och ser till så att parkerna byggs, kan man säga, i ett genomförande. Landskapsarkitekterna planerar ritar, jag tar vid, vi samarbetar självklart, men jag tar vid där och ser till så att parkerna också blir anlagda. Det är en del i mitt jobb. Sen så, en annan del är också väldigt mycket gestaltning, det som jag har pratat om här på mässan idag. Bland annat i Jordbro så finns det en park som heter Höglunda parken där vi har skapat en köksträdgård. Och där har jag varit med och gett växtförslagen. Så det är mina växter som växer där som jag har bestämt. Då. Och där är jag, ser jag till så att informationen kommer ut om den här köksträdgården, för den är lite speciell. Den har alltså ätliga perenna köks. Trädgårdsväxter. Det är inte klassiska sallad, kål och tomat och morot, utan här är det nävor, daglilja, funkia och strutbräken till exempel som växer.
Oj.
Och det är lite mitt uppdrag här att informera våra medborgare hur de kan använda sig av till synes väldigt vanliga trädgårdsväxter som man faktiskt kan använda och förädla eller kanske piffa till en sallad eller någonting sånt. Det är också en del i mitt uppdrag. Och självklart inspirera till odling. Vi ville det här med biologisk mångfald som vi har pratat mycket om här idag på mässan. Det tillförde ju vi till Höglunda parken via den här köksträdgården. Det fanns inte så mycket blommande växter i Höglunda parken. Men i och med de här perennerna och lökväxterna och blommande buskarna och klätterväxterna som blommar så förbättrade ju vi den biologiska mångfalden. För då pollinerarna älskar ju det här. Och det vill vi inspirera medborgarna till att odla.
Så det här är egentligen, när du anlägger olika parker så tänker du att det här ska vara någonting som man kan gå och typ kopiera. Och tänka att, ja,
självklart, det är ju jätteroligt. Då känner jag att jag har lyckats. Om en medborgare kommer till parken och bara, det här vill jag också odla. Det är ju det ultimata tycker jag. För det är ju det man på något sätt vill. Den här biologiska mångfalden ska ju liksom sprida sig till balkongen och till uteplatsen. Och till entrén i villaträdgården. Vi ska ju odla för pollinerarna precis överallt.
Mm. Vad blir ditt nästa steg? Hur går dina tankar när du anlägger parker?
Alltså från början är det ju otroligt viktigt att vi har en dialog med medborgarna. Som vi kallar nyfiken park. Då bjuder vi in alla medborgare till en dialog. De får berätta för oss, vi behöver det här, vi saknar det här. Till exempel i Jordbro då, där vi hade just den här dialogen innan vi anlade köksträdgården. Då sa de bland annat att vi vill ha ett extra vardagsrum, ett extra kök. Vi vill komma ut, vi vill ha ett ställe där vi kan träffas. Vi vill kanske kunna förädla eller äta växterna också. Typ grill, någonting till grillen och sådana där saker. Så det tog ju vi med oss. Och det var på så sätt, alltså medborgarnas tankar och önskemål och behov, det här saknas. Det är det som ligger till grunden till de här parkerna som vi sedan anlägger. Mm. Så det är inga skrivbordsprodukter bara, utan det här är riktiga parker för de som bor på platsen.
Mm. Om man vill veta mer, kan man hitta det här på nätet? Kan man säga, ja, men jag vill se hur ser en sån här inspirationspark ut?
Ja, man går in på Haninge kommuns hemsida och klickar sig vidare till våra parker. Där har vi alla parker i kommunen. Vi har många parker då, som man kan gå in och titta närmare på. Och just Höglunda parken och köksträdgården där kommer vi är precis uppe i ett jobb med att utöka informationen där med skyltar. För det är ju viktigt med information så att man vet när man kommer dit hur man ska skörda, till exempel vilken blomma man ska skörda och vilken knopp man kan äta och så vidare. Så att där kan man läsa jättemycket, och vi kommer också ha sådana här koder som man skannar, och så kommer det att poppa upp en liten film där jag visar så här skördar du funkia till exempel.
Åh, vad kul.
Så här använder du purpurmyran. Du kan använda det till den här matlagningen och så vidare.
Men du, Maria, du är som sagt parkingenjör. Hur ser din bakgrund ut? Jag vet att du har varit på Rosendals
trädgård. Ja, men precis. På Rosendal var jag parkansvarig och trädgårdsdesigner. Långt tillbaka i tiden så har jag gått konstskola, så jag har någon slags grund i skapande, kan man säga. Det tycker jag är jätteroligt. Men jag är utbildad trädgårdsdesigner i Mariestad på Da Capo. Och sen från det så har jag jobbat med allt från eget företag där jag har ritat och anlagt trädgårdar till trädgårdsdesignen på Slottsträdgården Ulriksdal och på Sätas trädgård och på Rosendal. Så att jag har varit på de här riktigt
du hjälper finaste proffsen.
Ja, precis. Och nu så hoppas jag kunna sprida lite parkglädje i Haninge kommun.
Om du får ge ett tips till den som lyssnar nu som tänker, hur ska jag tänka när jag vill odla ätbart till exempel i sommar?
Då tycker jag att man ska, absolut så är det kul att odla de traditionella, enkla, direkt så morötter och sallad, det är ju fantastiskt. Men jag tycker också att man ska utmana sig själv att just tänka mer hållbart och långsiktigt med perenna ätliga växter. Och kanske börja med en daglilja som har fantastiskt goda knoppar. Plantera en funkia där man kan skörda också knopparna till exempel, eller en strutbräken där man kan voka och riva på tillsammans med kanske vitlök och riva på lite parmesanost, så blir det en fantastisk förrätt. Så mitt tips är att tänka hållbart och långsiktigt och odla mer perent ätligt tillsammans med den klassiska moroten och salladen. Och sen självklart kryddor. Jag tycker inte vi ska köpa några egna kryddor, utan kryddor är så otroligt enkla att odla, så de ska man ha själv hemma. Om man inte har en balkong så kanske man kan sätta ut dem utanför hyreshuset där man bor. Har man en balkong så är det självklart lätt att odla i kruka. Ja, har du en trädgård och odlar ju det i trädgårdslandet direkt i jorden.
Jättebra, ja. Tips. Det får vi tänka på i sommar och i vår.
Ja,
tack snälla.
Tack själv.
Hej Niklas Steve.
Hej.
Grundare av Villa Sundahl, men idag här på Trädgårdsmästaren även ordförande för att utse årets balkong.
Ja.
Och nu står vi här. Ni kunde inte välja en vinnare.
Nej, det kändes som att de var värdiga vinnare, båda de här balkongerna. Så då tog vi ett beslut att vi utser två vinnare för att de kompletterar varandra, men på så olika sätt.
Mm. Och här har vi en balkongvinnare som har en helt fantastisk vad ska vi säga, det är liksom frodigt och...
Ja. Men den här sammanfattar väl väldigt mycket just det här, kanske drömmen om en balkong, alltså en plats där man vill vara och sitta. Dels är det färgsättningen tycker jag är så här behaglig. Det här lavendelfärgade väggarna, och man har också tagit upp det i möblerna här. Men också att man har återanvänt material. Det finns ju, men om man tittar på väggen där så sitter ju näverväskor och sånt. Och en otroligt vacker krans av eteneller. Trasmattor på golvet. Men sen också att det finns det här växter som är i säsong. Som är vackra just nu. På bordet så står det ett stort fång med blå hyacinter. Det står kungsängsliljor. Det är en fantastisk blandning. Mm. Men sen också det att man har... till exempel olivträd då, att det finns den här tanken att man kan ha de här medelhavsväxterna, vinterförvara dem kanske på en svag plats och sen tar man ut dem på sin balkong igen, så att det inte bara så här slit och släng.
Mm, det känns ju, och det gör ju du.
Ja, men precis.
Din egen trädgård. Förvarar dem
man har ångrar ihjäl sig ibland den här vinterförvaringen, för det är så mycket slit med det där. Men när man väl får till det så blir det, det är ju härligt också.
Ja, för den som står i begrepp att skapa sin balkong för året och inte har så mycket som man har sparat. Mm. Hur tycker du man ska tänka då?
Ja, men jag tycker att man ska liksom tänka liksom att inte blanda för mycket, utan man kan ju köpa då till exempel panser, och sen så kan man ju ha lite mer av dem, kanske lite olika färger och nyanser, och sen också att man är noga med att sköta sina växter, för då håller de ju lite längre. Panserna behöver man ju till exempel plocka bort överblommade blommor, och då kommer det nya, och då kan de ju hålla väldigt länge.
Mm. Du är ju någon som odlar väldigt mycket örter också. Och ja, basilikans...
jag har några sådana där, precis, basilika är väl, ja, men det är väl min grej liksom. Och den tycker jag, den är både vacker att se på, den doftar jättegott om man rör vid den, och den har så mycket, så kan man laga väldigt god mat eller ha i sallad eller så.
Mm. Om man ska ta in något annat ätligt på sin balkong, ja, vad tycker du man ska tänka, vad föreslår du då?
Ja, men jag tycker att man kan ha liksom kanske persilja såklart, som man kan använda och komma nytt hela tiden. Men också att man kan ha en balkonglåda eller en mindre odlingslåda med spenat eller sallad. Att man har lite så här säsongsbladgrönsaker.
Mm.
Det behöver inte vara så... Alltså, visst, du kan odla potatis i en hink, men det kanske inte är det första man gör.
Om man också vill ha det här estetiska, nu den här balkongen som vi står i nu, den är ju helt sagolik. Det är som att komma in i en dröm.
Ja, men den är helt fantastisk.
Men om man nu ska odla ätbart, men ändå vill få det att se estetiskt ut.
Ja.
Hur får man den där mixen så att det inte bara ser ut som, eller bara, men så att det inte ser ut som att jag har, här bara odling. Jag vill att det ska vara vackert också.
Här är det bara odling. Ja, men då får man väl blanda lite grann. Man kan ju ha ett bra odlingskärl, en låda eller någonting som man kan ha då för sina odlingar. Och sen så också att man blandar in andra växter såklart. Och det är, försök tänk till då, välj någonting som håller sig hela säsongen och sådär.
Är det någonting när du går runt och mässar den här, det är ju enormt mycket folk som ni hör i bakgrunden här.
Mm.
Och det är väldigt mycket nyheter. Mm. Är det någonting som du tänker att det här ska jag testa,
ja,
som en nyhet i år?
Nu har inte jag hunnit se så otroligt mycket. Men jag tänker att det som genomsyrar lite grann i årets mässa, det är ju det här med hållbarhet. Att vi har blivit väldigt bra i trädgårdsbranschen på att liksom använda oss av hållbara saker. Mm. Att det inte är så mycket så här slit och släng. Det är inte så mycket så där... saker som håller en säsong och så får man byta ut dem, utan tittar man på de här idéträdgårdarna och idébalkongerna så är det mycket hållbart, och det tycker jag är jättebra, en jättebra tanke.
Mm.
Och sen också det att samla regnvatten, att det inte behöver vara så krångligt, utan att man kan ha en hink eller en större tunna eller någonting och samla regnvatten, för det är ju så bra att vi tar vara på det.
Jättesmart,
bra. Ja.
Ska du gå runt nu och kolla på hela
mässan? Jag tänkte gå runt här och njuta lite grann och liksom få vara sådär trädgårdsbesökare på mässan.
Nördig.
Nördig. Och handla lite grann kanske, men inte så mycket.
Tack snälla Niklas och ha en bra dag.
Tack själv, detsamma.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @Johanna_Hulander, alltså HULANDER. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram. Hej Eva Halvorsson.
Hej.
Det känns som att vi sitter i en liten oas, du och jag, här på trädgårdsmässan i ett otroligt växthus från Sweden Greenhouse som du driver.
Ja.
Hur kom det sig att du startade ett växthusföretag?
Det kom sig så här att jag bor i ett hus från 1900-talets början och kunde inte hitta något vackert växthus. Och i den vevan så skrev jag en uppsats om Tungelsta handelsträdgårdsstad och fick köpa profiler av en trädgårdsmästare där. Av det blev det ett aktiebolag. Och det var 2002, så det är länge sedan.
Ja. Om man tittar på många av de mest kända trädgårdsprofilerna i Sverige så har de ju valt just ditt företags växthus. Hur kommer det sig?
Jag tror att eftersom det bygger på en svensk tradition så har det alltid funnits sådana här växthus i Sverige. De är tillverkade i trä och glas. Det är riktiga material som åldras vackert och ger en helt annan känsla än ett metallväxthus. Så skulle jag vilja uttrycka det. Mm.
Men hur ser utvecklingen ut? Du har ju haft det här företaget över 20 år.
Ja.
Hur har det utvecklats? Hur ser människor på växthus idag?
Människor vill ju odla idag. Det är ju modernt att odla. Det är grönt. Man vill odla sin paprika som kostar 75 kronor kilo i affären. Lite så. Men man använder ju växthusen också mycket som ett umgängesrum. Som man både äter och odlar.
Mm. Men man kan också kombinera så att man har hälften, alltså hälften växthus och hälften sommar.
Jag brukar säga lite att längden på växthusen är rätt viktiga, för då kan du få plats med olika funktioner. Du kan ha en brasa, du kan ha kojstolar framför brasan, du kan ha ett matbord och du kan odla. Så det blir tre delar i växthuset egentligen. Mm.
Men hur har synen på växthus förändrats under de här 20 åren?
Jag tror faktiskt att vi nästan har varit med och utveckla växthuskulturen i Sverige under alla dessa år. Och jag är byggnadsantikvarie också, och jag är glad att vi har kunnat ta det genuina hantverket in i svensk miljö. Växthusen är ju tillverkade på ett eget snickeri i Sörmland. Så det bara det säger ju, det är ett hantverk som vi levererar till våra kunder.
Mm. Men just att du är byggnadsantikvarie, hur har du tänkt när du har formgett det?
Det är de proportionerna som växthusen hade i början på 1900-talet. Och sen jobbar jag ju med Magnus som är arkitekt. Och tillsammans har vi utvecklat de här. Man har gjort de svenska växthusen med en lite modernare touch till exempel. Så att de kan passa in i moderna miljöer också.
Mm. För just, vi ser ett antal bilder här nu runt om oss. Mm. Och vi sitter ju för övrigt just mitt i det här, ett av era växthus. Men vi ser också bilder på ett antal olika
ja, vad ska vi säga, trädgårdar med sina växthus. Mm. Och där skiljer de sig åt lite grann ändå. Ja. Hur mycket kan man anpassa då?
Man kan anpassa helt och hållet. Och det är väl det som är unikt för oss också. Jag är ingenjör, civilingenjör också, och Magnus är arkitekt. Så vi gör väldigt mycket hembesök för att se vad passar i den här miljön. Så man inte har ett felaktigt taklyftning i förhållande till sitt bostadshus till exempel. Mm. Det ska ju hänga ihop.
Mm. Det känns så fint med den tanken att det hänger ihop. Ja. Ibland kan man ju se exempel där det känns som att oj, här har vi det här, den här gården, och sen har vi ett växthus som man har köpt lite så här, ja, slumpmässigt.
Ja, nej, det är ju viktigt att man skapar en miljö. Mm. Både storleksmässigt, formmässigt och färgmässigt.
Mm. Men om man tänker på, jag träffade ju precis Svante Ökvist som står här och som också har ett växthus, ja, som säger att det är liksom, det här är en investering. Ja. Hur ser en prisbild ut när man ska, och hur mycket kostar ett växthus, om man säger så?
Jag kan säga att det kostar runt 15 000 kronor kvadraten i runda svängar.
Mm.
Så det är ju inget billigt växthus. Men det är som du säger, det är en investering på tomten. Det är ett hus på tomten, kan man säga egentligen.
Mm.
Svante som du pratar om, han säger ju att det är mitt sommarställe.
Ja. Så,
och det tydliggör ju det här att det är ett hus på tomten.
Ja, och man kan ju då också kombinera så att man har en sommarstugsdel med, eller hur?
Ja, man kan ju, eftersom vi kan göra dem så stora som man önskar, så finns det en del som har isolerglas i ena ändan och enkelglas i andra ändan. Det finns andra som bygger det mot ett förråd eller som en sommarhus.
Ja, så man har lite, ja, kök och en liten,
ja,
toalett.
Exakt. Och ja, det finns alla möjligheter.
Mm. Och hur ser en process ut? Om jag säger att ja, men jag vill ha ett växthus som är standard, vad ska vi säga, attefalls, så att vi, ja, klarar oss utan bygglov.
Ja.
Hur ser en arbetsgången ut?
Då gör vi oftast en offert. Vi kan komma ut till kunden för att titta om det passar på tomten och så vidare. I möjligaste mån. Diskuterar vi färg och alltihop där tillsammans. Så det blir som ett litet projekt. Varje växthus blir som ett projekt i sig. Där vi ger råd om höjd på sockel, längd, bredd, ja, och så vidare.
Mm. Och hur lång tid är vi om man säger att nu vill jag beställa?
Ja, just nu är det ju i april snart och nu ligger vi vid leverans i juli någon gång. Juli, augusti, någonting sådant.
Ja, just det. Men när du har ju en gedigen utbildning och erfarenhet, och just med byggnadsantikvariedelen, finns det tillfällen då du har sagt att nej, men det här passar inte in här?
Ja, det gör faktiskt det, och vi försöker då lägga växthusen i rätt vädersträck och sådär också. En del kanske vill ha fel takvinkel och då försöker vi påverka det på ett psykologiskt sätt.
Det kommer även din liksom psykologiska får du jobba med där.
Ja. Precis, ja, men lite så.
Ja.
Vi har ju varit med så länge så vi ser ju saker. Och det, då gäller det kanske ibland att vara lite motvalls och säga, men du tycker du inte så här istället.
Mm. Hur ser den typiska kunden ut idag?
Tidigare så sa vi att man var runt 50-60 år när man köpte växthus. Men den målgruppen, eller den åldern, har gått ner. Så nu kan jag säga 30-40 istället. Och det tror jag är mycket att i och med corona och alltihop det här, så har man stannat hemma. Man tar hand om sitt egen miljö, man vill odla och så vidare. Och det, då träffar vi även yngre människor.
Kul! Lycka till! Hoppas ni säljer många växthus.
Ja, tack!
Hej igen, Andreas Gravelej.
Hej!
Det var väl länge sedan vi spelade in ett helt avsnitt.
Ja, hemma vid köksbordet i Kniva, ja, Falun.
Ja.
Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan, och nu står vi här i den här mässvärlden.
Mm.
Något trötta både du och jag.
Ja, man blir ju sån här, det är inomhus, det är torr luft och lite svår belysning och lite stimmigt.
Ja.
Men det är mingelvänligt.
Ja, vad är ditt, nu har du gått här nästan en hel dag.
Mm.
Vad är ditt intryck?
Ja, men det är ju att folk är ju så sugna nu den här vintern som håller det här starka greppet. Folk är så sugna. Det är jättemycket folk och alla vill handla, verkar det som. Vilket är lite så här, med läget som det är, att man blir lite så här, ja, men glatt överraskad att folk fortfarande har någon slags lust till inköp. Positivt känns det som.
Vad är det man handlar, tror du?
Det här är ju sån här mässa där folk vill ha liksom de här många nördar, om man kallar dem det, inom ämnet. Sen vill ha liksom, de går direkt till sin specifika leverantör av träd och buskar, perenner, sällskapen, alla de här St. Paula, Dahlia, pionsällskap. Det finns ju, du kan ju hitta allt i stort sett. Jag tror alla går till sina respektive montrar och så köper de det de ska ha först, så de vet att de har gjort det. Sen går de och liksom tar in resten av.
Ja, men det finns ju också ganska mycket konstiga saker.
Ja, men så är det ju. Det måste ju finnas en variation och smaken är smaken.
Ja. Men du sa något innan också som var intressant, för då sa du att det som har en ny trend lite grann, det är just att det blir att många av de här trädgårdsprofilerna har blivit lite som rockstars nästan.
Ja, men det verkar ju så. Carl Fredrik står och poppar prosecco. Jag tror att den är alkoholfri, men det finns nog både och liksom, det är liksom, ja, men det är lite showtime så där. Alla får en chans att visa upp sig in real life istället för på sina Instagram-konton och sådär. Och det var kul, det är jätteroligt.
Kommer vi att få se Kniva trädgård också stå här och
poppa champagne?
Ja.
Kanske, vem vet. Jag lovar inget, men vem vet, det låter ju trevligt. Ja. Mm.
Men du är ju här också med något helt annat idag.
Ja, med Trädgårdar i Dalarna som är ett nätverk för oss som är i trädgårdsbranschen i Dalarna. Så vi är allt från privatpersoner till region- och kommunstödda verksamheter, stiftelser, föreningar som går ihop och samlas under en paroll då, Trädgårdar i Dalarna, som man lätt ska kunna hitta information om oss.
Hur många är det som är med?
Vi är cirka 20 ställen idag som deltar på olika sätt. Och vi finns då under trädgårdaridalarna.se om man vill gå in och läsa mer.
Är det någonting du vill tipsa om för den som funderar på att det här med Dalarna i sommar?
Ja, men bland annat så finns det någonting som heter Kulturpasset som Visit Dalarna ger ut information om. Man kan söka det på deras hemsida. Det går ut på att man då via olika kulturella upplevelseplatser får med sig ett litet passport, som ett klassiskt pass med en liten stämpel i, och så får du rabatter av olika slag på olika ställen. Det är ett ganska kul sätt att liksom så här bocka av. Nu har vi varit där och vi har köpt en fin bricka hos Carl Larsson eller sådär. Ja.
Så då kan man kombinera också med eran, vad kan man kalla eran? Alla era trädgårdar finns ju som en karta som man kan följa och åka runt och titta på också.
Ja, det kan man ju också göra, precis. Vi har på Trädgårdar i Dalarna en enkel Google-koppling som man kan se på Google-kartor hur vi ligger i förhållande till varandra.
Du är ju trädgårdsmästare, och de som har lyssnat på podden tidigare har hört dig när du har berättat hela din historia om Kniva trädgård som du och även din man André, som också har varit med i podden, har berättat om tidigare. Hur ser året ut som kommer för er? Ni är precis i uppstartning för säsongen, men vad är det för känsla vi är inne ändå i en lågkonjunktur på väg in i? Känner du av det? Eller känns det som att folk har samma stora intresse och samma...
Ja, jag blir lite så här, när jag ser det här suget efter folks shoppingnöd här idag, så tycker jag nog på något sätt att det känns hoppfullt. Det är nog främst den här vintern som måste släppa greppet. Sen tror jag ändå att folk, trädgårdsmänniskor, är trogna. De vill ha sina pelargoner, de vill handla som de brukar handla och så vidare. Så jag tror inte att man kommer göra så stort avkall på just det. Det är klart att man kanske inte investerar i några stora nya trädgårdsmöbler eller såna här saker, lite dyrare grejer, men jag tror ändå att plantor kommer man köpa.
Ja, och när du köper in nu till sommaren och ser, vad är det, är det någonting, något som du har ändrat från förra året? Någonting som du ser att men den här säsongen kommer jag att göra lite, tror jag att folk kommer att handla mer av det här?
Ja, det vet jag inte riktigt. Nej, man tuffar nog på i sitt eget hjulspår. Man köper på det man tycker om. Men jag är ju... Alltså vi har ju... Kniva trädgård har ju fått lite nischen av att ha det lite udda. Och det är ju för att det är en liten butik. Vi måste hålla ett utbud som är litet, och då kan vi välja att ha ett unikt utbud. Så att vi försöker ju hålla lite kulturarvsväxter och så i större utsträckning än sånt som man kan hitta var som helst. Mm. Så det är väl det då, att försöka hitta rätt kulturarvsväxter.
Ja, och vilken, ett tips, vad ska man satsa på kulturarvsväxt i år, 2023?
Nej, men då tycker jag man ska kolla på POMS, alltså programmet för odlad mångfaldsmärkning. POM-märkningen finns ju, och det står också kulturarv på den skylten på handelsträdgården. Kanske på en rosbuske. Det finns många fina rosbuskar i sortimentet hos POM, och då kan man ju, nu har jag inget så här konkret förslag, det finns många att välja på, och många för olika zoner och för lite högre zoner. Det man ska tänka på är att de är ofta rotäkta när man planterar dem, så att de sprider sig ganska bra.
Ja, ja.
Så man sätter den inte för trångt från början, utan den måste få lov att sprida ut sig lite. Mm. Så det kan man vara lite noga med om man vill köpa sig en ny ros i år. Tänk på att den inte kanske ska vara rotäkta, om det är så att du vill hålla den på sin plats.
Just det, men ja, vill man ha mycket så ska den vara.
Ja, men precis. Vi säger att du vill sätta nya rosor i en slänt för att binda jorden eller någonting sånt. Då är det ju perfekt att den är skjuter rotskott. Just och tar det över liksom.
Jättebra tips. Ja. Nu får du hjälpa kunder att berätta mer om trädgårdar i Dalarna.
Ja, tack.
Tack snälla.
Tack själv.
Hej.
Vem vill du helst lyssna på i Inredningspodden? Finns det någon person som du tycker skulle passa perfekt som gäst här i podden? Eller finns det ett ämne som du skulle vilja veta mer om som du tycker att jag borde ta upp? Skicka ett meddelande i så fall på Instagram eller mejla mig på info@johannahulander.se. Och är du ny lyssnare så tänk på att det finns närmare 150 avsnitt att lyssna på i arkivet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.